Ska vi be tillsammans? Ja, Herre, vi ber om din välsignelse nu över det ord som jag ska dela. Att det får bli till liv och verkligen till uppmuntran, men också ransaka oss på ett djupgående sätt och leda till liv och att vi får leva nära dig, Jesus. Kom och använd det som jag delar idag till att bygga ditt rike och förhärliga dig och göra att vi växer i relation till dig. Förbarma dig över mig som ska tala nu. Kom, helige Ande, kom nära oss och gör det du har tänkt. Amen. Jag måste få säga något om programbladet. Göra er lite nyfikna så ni läser det ordentligt. Jag skrev att våren är här, skrev jag som överrubrik på det jag skrev i programbladet. Och så berättar jag om våra snödroppar hemma i trädgården som har kommit mot husväggen. Men jag tänkte på det, snödroppar, det var lite profetiskt kanske. Det skulle komma snö. Ja, så kan det bli ibland. Den här predikan känns lite så där som att jag skjuter från höften eller slår på uppstuds, som man ska använda tennistermer. Det var lite snabbt inpå som jag fick reda på att jag skulle predika. Men jag kände att det är så viktigt det här med att vi lyssna på Guds ord, att vi får höra undervisning. Så att jag gick in för Gud och bad om ledning vad jag skulle tala om. Och då fick jag ett tema som, för predikan, som hänger lite ihop med det som Maria ändå hade tänkt att tala över. Så jag kommer att tala lite om psykisk ohälsa, eller ja, det anknyter till det i alla fall. Temat på den här predikan är att förlåta andra är livsviktigt. Jag tar det igen. Att förlåta andra är livsviktigt. Och ibland när man som kristen funderar över livet, så har man ju längtan efter att liksom få tränga djupare in i Bibeln och förstå vad vill Bibeln säga. Och man vill hitta nya saker. Jag vet inte om du är också en sån där som längtar efter att få gräva i Bibeln och få reda på mera saker om Gud och vad han tänker och sådär. Men jag måste nog ärligt säga också att den största utmaningen jag just nu lever i är ändå att försöka göra det som jag redan känner till. Att leva i den uppenbarelse som Gud redan har visat mig. Och det har blivit mer och mer uppenbart för mig de sista månaderna vilken utmaning som ligger i evangeliet att följa Jesus. Vad det egentligen innebär. Och det jag kommer tala om idag är en del av det som jag själv har kämpat en del med och som jag tror många av oss har gjort. Och vi kommer att förstå också under predikan varför det är så livsviktigt att förlåta. Och vi ska läsa ifrån Matteusevangeliet, Matteusevangeliet är 18 kapitlet, vers 18-35. Och tyvärr finns det ingenting med videokanonen idag, utan ni får lyssna på texten. Men slut gärna dina ögon och försök att ta in. Även om du känner igen dig, så försök att lyssna som det första gången du hör det här sammanhanget. Matteus evangeliet, det 18 kapitlet, vers 21-35. Och läs gärna på din telefon eller i Bibeln själv. Överskriften här är den obarmhärtige tjänaren. Då kom Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom: jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade: ha tålamod med mig, så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans guld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sa: betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom: ha tålamod med mig så ska jag betala till dig. Men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och berättade tillsammans allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: du usle tjänare, hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske far göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder. Det här är en sån där text som när man läser den så, ja, den kanske inte är den mest uppmuntrade så här en söndag förmiddag att läsa. Och överhuvudtaget när man läser den, för det finns ett stort allvar i den här texten, det känner man ju. Speciellt slutet av den. Men vi börjar med Petrus fråga, som jag tror kanske är många människors fråga och fundering kring det här med förlåtelse. Och kanske har du och jag också tänkt det någon gång. Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Och när Petrus då säger 7 gånger, så tror jag han tar till lite. Han har lärt sig kanske av erfarenhet att när man kommer till Jesus så ska man ha en liten ödmjuk hållning. Och kan ändå att han tänkte 3 eller 5 gånger själv, men 7 var ju liksom fullhetens tal, och han liksom var ganska många gånger, tyckte Petrus. Han tänkte, jag tar kanske 7 så där. Han kanske hade gått och funderat på det här lite och tyckte att det var ju ganska många gånger att förlåta 7 gånger. Så jag kan tänka mig att han och lärjungarna blev lite mer chockade än vad vi blir när vi läser idag det svar som de fick av Jesus. 70 gånger 7. Om man räknar ut det så blir det väl 490 gånger. Men jag tror inte att det är det Jesus menar. Jag tror han menar mycket, mycket större siffra än så. Det han vill säga är att man måste alltid förlåta. Eller man ska alltid förlåta. Och jag säger måste, för att det är ju lite där den här berättelsen som han sen förmedlar vill peka på. Och varför också förlåtelsen är så självklar eller viktig. Du kanske har hört den här berättelsen många gånger, och då får du väl leva med att jag ändå försöker fördjupa mig lite i den. Det finns ju några, det här är ju en liknelse kan man säga som Jesus berättar. Men den har också allegoriska inslag. En liknelse har en poäng, och i en allegori så har varje detalj en viktig mening. Och det här är någon slags blandning skulle jag vilja säga. Men den är ganska enkel att förstå. Att kungen här är, eller den här herren är Gud. Och att tjänarna i den här berättelsen, det är vi kristna som är efterföljare till Jesus. Sen har vi de här lite otäcka torterarna som det talas om, som på den tiden kanske var vanligare än vad de är idag. Men sådana finns det fortfarande. Inte i Sverige kanske, men i andra länder så använder man tortyr fortfarande. Hemskt, men det är ändå viktigt att inse att så är det faktiskt fortfarande i vissa delar av världen. Och de här torterarna tror jag i den här berättelsen beskriver de onda andarna som finns i den andliga dimensionen. Och det blir ju en ganska tuff avslutning på den här berättelsen, där det kommer ett stort allvar in. Och det kanske krackelerar lite med den bild vi har av Gud. Vi tänker kanske lätt nu för tiden att Gud, han är god, kärleksfull, och han förlåter allting väldigt enkelt. Och problemet är kanske att när vi läser Bibeln så ser vi att det är Gud, han är sån. Men det finns också en Gud, också helig, rättvis. Och han har också en sida av att han är domaren. Och han kan inte gå förbi vissa saker. Utan han måste vara rättvis och han måste följa vissa regler som han själv verkar ha satt upp. Och det gör att han också måste straffa synden och måste ta itu med saker som inte är rätt. Och tänker man lite djupare i det, så finns det ju någonting skönt i det också, att det finns en rättmätig domare, någon som skipar rättvisa ytterst. Samtidigt så blir det jobbigt när man inser att det här gäller ju mig och dig och alla andra människor, att vi alla på något sätt måste förhålla oss till det som Jesus säger här. Här handlar det om en person som får otroligt mycket efterskänkt. Och många har väl försökt att fundera över hur mycket var det här egentligen. Och man kan göra vissa efterforskningar i att försöka räkna ut hur mycket det här är. Och jag har också gjort det. Det är ju intressant. För 10 000 talenter, den här skulden, det låter ju inte så mycket. 10 000, det kan man väl dra upp på byxfickan nu för tiden om det är kronor så. Men om det skulle knipa. Men det här var en ofattbart stor summa på den tiden. Det var 60 miljoner denarer, om man räknar om det till denarer som används senare här. Och det motsvarar, talenten är alltså en viktig enhet, och det motsvarar alltså 200 ton silver. Det är ganska mycket det. Och det var mångdubbelt mer än vad kung Herodes, som var en betydelsefull man här, ägde på den tid. Mycket, 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 mycket mer. Och om man räknar om det i dagens silvervärde, så som jag kunde räkna fram det, så blir det ungefär 220 miljarder kronor. Och det kanske man inte drar upp på byxfickan, inte så många av oss i alla fall. En annan räkning är att det är cirka 80 miljarder kronor. Men det är ju en ganska betydelsefull summa för en privatperson i Sverige idag. Och den skulden som Jesus använder här, att den här första var skyldig, så man kan ju förstå att han varit väldigt glad när han fick det här efterskänkt. Men det ger ju också lite perspektiv när han kommer ut direkt efter att ha fått det här beskedet och fått den här skulden efterskänkt, att han är så ivrig att få tillbaka det han är skyldig, eller det den här andra mannen är skyldig honom. För det var en mer resonlig summa. Det var i och för sig en del pengar på den tiden. Jag tror att på den tiden så var pengar väldigt viktiga, för att det kunde vara skillnad mellan liv och död mer eller mindre. Man hade det inte så fett. Många vanliga arbetare kämpade dag för dag för att få det att gå runt och kunna få mat på bordet. Men här handlar det om kanske cirka 4 månadslöner. En vanlig lön på den tiden var ett silvermynt, en drachmer. Så ungefär cirka 3-4 månadslöner kanske det handlade om, som han var skyldig. Och vi ser vad som händer. Han ger sig på den här andra som är skyldig och kräver att få tillbaka det han har fått. Och han tvingar sig till det genom att den andra hamnar i fängelse. Han går hela vägen för att verkligen få ut sin rätt och få tillbaka det den här mannen är skyldig honom. Och det här kommer ju de andra tjänarna, de får ju reda på det här och känner sig illa till mods och går till sin herre då, för att berättar det här. Och vi vet hur det slutar. Att det blir en tuff avslutning för den här mannen som hade varit skyldig så mycket, fått allting efterskänkt utifrån att han inte kunde förlåta, att han var tvungen att kräva sin rätt fastän han hade fått någonting oerhört stort förlåtet. Och det är det som är själva poängen i den här berättelsen, att det pekar ju tydligt på Jesu försoningsgärning på korset, där Jesus tog alla våra synder, alla fel vi har gjort på sig. Han tog hela skulden, han betalade hela skulden, han efterskänkte på det sättet, kan man säga, den skuld som vi bar på allihopa, som i Guds ögon är oändligt stor. Så på det sättet så har den här liknelsen och berättelsen en viktig poäng också, att den lyfter fram hur fantastiskt evangeliet är, vilken frälsning det finns i Jesus, vilken nåd det är. För jag tror att Jesus vill berätta också omfattningen av den syndaskuld som vi var och en bär på inför Gud innan vi tar emot Jesus och kan få förlåtelse. Den är oändligt stor, den går inte att betala tillbaka. Det är som 220 miljarder. Det är inte så många människor som skulle kunna köpa sig fria från en sån summa. För en vanlig människa är det omöjligt. Och poängen är ju att det är omöjligt för varje människa att betala den här syndaskulden. Men Jesus har gjort det möjligt. Men det sätter ju också ett allvar i det här perspektivet av att om Gud är så oerhört nådig och ger oss en sån fantastisk frälsning i Jesus, ska då inte vi kunna förlåta varandra även om vi har varit med om fruktansvärda saker? Det är det Jesus säger. Och jag tror inte antalet gånger, hur många gånger man ska förlåta egentligen, är den stora utmaningen för dig och mig, utan jag tror att för många av oss så är det, det kan ju vara så att någon människa sårar oss gång på gång, så kan det vara ibland. Men ibland kanske är det där att någon sårar oss riktigt mycket i ett tillfälle som är den stora utmaningen som man lever med att kunna förlåta sen. Och det här är ju någonting som vi vet som kristna, att vi ska förlåta varandra, men samtidigt så är det ju inte så enkelt i praktiken. Och vi ska läsa några bibelställen till här innan jag går in lite djupare på det här med problematiken med att förlåta som vi alla står inför. Vi läser ifrån Matteus, bara vill vi göra det här tydligt, att det här är någonting som är ganska tydligt i Jesu undervisning, någonting väldigt viktigt. I Matteus 6 och 12 så läser vi i Herrens bön: och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det är till och med så viktigt så att Gud har lagt in det i sin bön för att vi aldrig ska glömma det. Han vill att vi ska be det varje dag och liksom alltid ha det där på näthinnan. Och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det är lika naturligt som att man ska äta och dricka, att man alltid ska leva i förlåtelse och förlåta människor. Problemet när vi ber Herrens bön är väl att det kanske går lite slentrianmässigt ibland, och man kanske inte alltid riktigt tänker på vad är det jag säger, vad är det jag ber. Det här är ju allvarliga saker. Det är någonting som är oerhört viktigt. Och Jesus säger så här i Markus 11 och 25: och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon, då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelser. Här är det ännu tydligare att när ni ber, börja med att förlåta den personen som har gjort er illa. Då ska också ni få förlåtelse. Här ställer han det som ett, ja, vad ska man säga, nästan ett ultimatum på något sätt. Att det är så naturligt att man måste förlåta för att kunna få förlåtelse. I Lukas 6 och 37 så är Jesus inne på en ganska allvarlig undervisning som vi också ser i bergspredikan i Matteus evangeliet. Här i Lukas 6 och 37 så säger han: döm inte så blir ni inte dömda. Fördöm inte så blir ni inte fördömda. Förlåt så blir ni förlåtna. Kanske inte känns som evangelium direkt, men det här är Jesu undervisning. Att om inte vi dömer så blir vi inte dömda. om inte vi fördömer, vilket är ett allvarligare slags dom där man egentligen dömer ut människor att de kommer inte bli frälsta eller de är det helt kört för. Om inte vi fördömer någon så blir inte vi fördömda. Det finns en och så säger han förlåt så blir ni förlåtna. Att förlåta en annan är faktiskt enligt Jesu undervisning en förutsättning för att vi själva ska få förlåtelse. Och det är egentligen det som den här liknelsens poäng är. Det är ett väldigt allvarligt budskap att när vi har fått så otroligt mycket efterskänkt så är det naturligt för oss att vara lika generösa tillbaka. Och egentligen är det ju så att precis som den här berättelsen att oavsett vad vi har varit med om. Det här kan ju, jag hoppas ingen tar illa upp när jag säger det, för jag vet att det sitter många här säkert som har varit med om fruktansvärda saker. Och jag vill inte på något sätt förringa den smärta du känner över det som har hänt. Jag har själv varit med om ganska tuffa saker själv, men det spelar ingen roll. Oavsett vad vi har gått igenom så är det ändå som i den här berättelsen antagligen mycket mindre dignitet än den syndaskuld som vi som människor var och en bär inför Gud och som bara Jesu försoningsgärning kan se till att den blir förlåten. Det är vad Jesus säger med den här berättelsen och jag tror att det är det som är sanningen. Och på något sätt att landa i den verkligheten är så oerhört viktigt. Och jag har ju under många år jobbat med själavård och jag kan säga att det här är nog, är det någonting som jag drömmer om skulle funka perfekt i alla församlingar så är det där med förlåtelse. För att jag tror att om vi kunde på något sätt komma igenom det här så tror jag att mycket av psykisk ohälsa faktiskt skulle lösas upp. För inte nog med att vi själva mår dåligt när vi inte förlåter andra och att vi kommer under Guds dom som vi läser om här på ett väldigt allvarligt sätt. Utan vi binder upp andra människor också genom att vi inte förlåter. Den personen som vi inte förlåter får också på något sätt bli lite uppbunden på något ett andligt perspektiv. Och det låser sig, det andliga livet låser sig på något sätt när man inte lever i förlåtelse. Och det hindrar så mycket av Guds välsignelse som han vill. Han längtar efter att välsigna oss. Och det tror jag därför han är så tydlig också med att det här är någonting som man måste ta på allvar. För Gud är en god Gud. Han vill välsigna. Han vill inte döma. Men hans natur, hans helighet kräver av honom också att han är rättvis, en rättvis domare. Det ligger i hans personlighet och i hans natur. Så han kan inte kliva ur det. Men han längtar efter att få välsigna, att få komma med kärlek och nåd. Och det är därför han är så tydlig med det här. Och problemet är när vi inte förlåter så kommer lätt bitterheten in och det här blir en ond cirkel. Och vi ska läsa om det i Hebreerbrevet 12, vers 14 här. Det är sista bibelordet vi läser idag. Hebreerbrevet 12, vers 14. Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Om man går miste om Guds nåd så och har svårt att förlåta så kommer ofta bitterheten och den växer sig sakta starkare i ens liv. Och jag tror att vi alla kanske har mött människor någon gång i alla fall som har varit väldigt bittra och det är ju en ganska tuff upplevelse. Ofta märker man kanske inte det där själv till att börja med i alla fall att man är bitter, men det liksom smyger sig på, det som någonting som växer sakta. Men man kan möta en annan människa så kan det vara lättare att se det. Och det här är någonting som är så otroligt farligt och som jag tror när det får växa sig starkt kan göra att människor kommer bort ifrån Herren helt enkelt. Så att det är en oerhört farlig sak. Och därför så bör vi be om Guds nåd att vi inte ska komma in i det och att vi ska kunna leva i förlåtelse. Men som jag sa, jag har stor respekt för dig som kämpar med att förlåta någon eller några som har gjort dig illa. Det är ingen lätt sak och ofta är det en långsiktig process. Och jag tror Gud vet om våran smärta i det här. Det är inte så att han tar lätt på det, att han tänker att det här måste ske snabbt och enkelt och nu är det klart. Utan han vet om den smärta det är att förlåta när man har blivit illa behandlad. Han om någon har ju blivit illa behandlad så att han, när han korsfästes helt orättfärdigt. Så att han vet om din smärta. Och han har respekt för den. Han lyssnar på dig när du ber. Och hela saltaren är full av människors uttryck i olika livssituationer när man har det jobbigt också. Gud är inte rädd för att höra din besvikelse, din ilska, de här känslorna du har. Men han vill att du hela tiden ska arbeta aktivt på att vilja förlåta och uttrycka dig inför honom. Och också möta den människa som, om du har gjort någon illa, att du verkligen tar kontakt med den personen och försöker att reda upp det i den mån det går och be om förlåtelse. För det är också någonting som kan underlätta förlåtelseprocesser, att man faktiskt tar sitt ansvar och söker upp den man har gjort illa och ber om förlåtelse. Och ibland kanske man behöver berätta för någon också att du gjorde mig illa. Säga till någon att du gjorde mig illa, och speciellt när det är bröder och syskon i Herren så här, så är det viktigt att man gör det. För en del kanske inte är medvetna om det. Då ger man dem ju chansen att kunna be om förlåtelse, och det underlättar ju förlåtelseprocessen. Men oavsett om människor aldrig hör av sig eller bryr sig, så har vi ändå ett ansvar att förlåta. Och när man känner att man har svårt att förlåta någon, då gäller det att sätta upp det som nummer ett i sitt livs högsta prioritet och jobba med det tills man liksom känner att det har gått igenom. Och det, till att börja med kanske man får be Gud om kraft att kunna förlåta. Be om hjälp. Hjälp mig Gud att kunna förlåta den här personen eller de här personerna. Och jag vill förlåta. Och då kanske inte känslorna finns med till att börja med, utan det får vara en viljehandling. Och det är där jag tror Gud ser. Han ser till vår vilja att vilja förlåta. Och successivt, det kan ta veckor, månader, det kan ta åratal, det kanske kan ta nästan hela livet. Om det är riktigt, om man har blivit torterad av någon oförskyld på något sätt eller så här. Det kan ta väldigt lång tid, men Gud ser till vår vilja. Och han, om jag aldrig ger upp, så är jag helt övertygad om att det finns nåd att förlåta allting. Och det finns ju människor som har vittnat om att de kunna förlåta de mest fruktansvärda saker. Och det vittnar också om Guds oerhörda kraft och hans nåd som är så stor att vi klarar av det, inte i oss själva men med Guds hjälp. Och till att börja med får man börja så, sen får man uttala att jag förlåter. Och så småningom så att man ska börja välsigna de här personerna också som har gjort en illa. Det ligger något starkt i att man ber om Guds välsignelse över människor. Då kommer kärleken där, och då så småningom märker man att man har sitt hjärta med sig i den här förlåtelseprocessen. Och efter en lång tid så kan man känna att man faktiskt älskar de här människorna fast de har gjort en så oerhört illa. Och man kan väl signa dem och känna en kärlek bubbla fram. Och det är så underbart. Då tror man på Gud efter det. För då känns det som att det här är kanske de största miraklen egentligen som Gud gör. När vi får kraft att förlåta fruktansvärda saker. Och när den här personen då kanske märker att vi har förlåtit dem, då blir det ett sånt vittnesbörd också, tror jag, som kanske kan göra att de personerna kan komma till tro eller i alla fall bli förvandlade i sin gudsrelation utifrån att de märker att vi har förlåtit dem. Så ge inte upp. Jag har själv gått igenom såna här processer som har varit jättetuffa, och många av oss vet jag går igenom det. Men ge inte upp. Jesus och Gud finns där, han vill hjälpa dig. Den heliga ande är alltid med dig som tröstaren som vill ge kraft. Och är det någonting jag är helt övertygad om att Gud har på högt på sin prioriteringslista, så är det just att ge kraft och nåd till att människor ska kunna förlåta varandra. Det är hans högsta prioritet, och det är så tydligt i hans ord att det här är viktigt för honom, att han till och med lägger in det i sin bön. Så när han lär lärjungen att be, så mitt i bönen där så kommer det något som kanske inte riktigt är en bön, men det är så oerhört viktigt, så att det är en förutsättning för att Gud ska höra våra böner att vi vill förlåta. Annars så blir det stopp i maskineriet. Och jag tror att innan vi tar itu med en sån grej så är det ingen idé att liksom på allvar komma inför Gud. För han ser, det här ligger liksom där som ett hinder hela tiden. Och det säger han ju också, innan du bär fram din gåva till altaret så gör först upp med din broder eller din syster. Det är först då som jag kan ta emot din offergåva. Låt oss be tillsammans. Ja, Herre, tack att du är en förlåtande Gud. Du är fantastisk och underbar, men du är också en helig, rättfärdig domare som inte kan se igenom när vi, om vi försöker att liksom gå förbi det här med förlåtelse, utan det, vi behöver förlåta varandra. Det är en väg in i frälsning, in i helande, in i din närvaro. Och vi ber för oss allihopa nu att vi ska få nåd att kunna förlåta varandra, förlåta människor som har gjort oss illa, kunna förlåta dig om vi upplever att du har gjort oss illa på något sätt. Hjälp oss Gud att förlåta och förstå att den syndaskuld vi bar på en gång och som alla människor bär på inför dig är så oerhört stor, så att den är större än 220 miljarder kronor. Den är oändligt stor, och när du har förlåtit så mycket så är det naturligt för oss att förlåta varandra även om det kostar på. Hjälp oss Gud i våra processer, var och en där vi befinner oss. Amen.